Idag är det fredag och jag sitter hos Mrs. Murphy, omgiven av klackskor, höga klackar, plymer, fina saker. Och så sitter jag mitt emot självaste Mrs. Murphy. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Mm. Och det är en väldigt, väldigt spännande historia du har. Hur det kommer sig att du blev Mrs. Murphy? Ska vi börja med det? Vad är Mrs. Murphy och vem är hon?
Man kan väl säga att Mrs. Murphy kom in i mitt liv. Kom in med ett pärlhalsband och ett rött läppstift och bokstavligt talat räddade livet på mig. När jag befann mig i en väldigt djup depression.
Mm. Och Mrs. Murphy, vad gör Mrs. Murphy idag?
Mrs. Murphy är en agent of fabulousness. Som försöker, jag har en egen liten hemlig armé av flera agents of fabulousness. Som försöker jobba undercover med att inspirera våra vackra medmänniskor.
Mm.
Med att sätta guldkant på sig själv och på vardagen. Men framförallt vårt största mission är ju att ta livet av Mr. Jante på alla tänkbara sätt och vis. Alltså jantelagen. He's not welcome here no more. Walk out the door. Mm. Gone.
Mm. Det var Mrs. Murphy. Yep. Och så har du olika kurser.
Precis. Jag försöker jobba i allt det jag gör som genomsyras av ett paraply som man brukar kalla för woman power. Och det är väl då en förlängning av girl power. Mm. Alltså Spice Girls i talet. Och nu är det dags för liksom woman power. Att också berikta mig främst till vuxna kvinnor kan man väl säga. Och det handlar om att man som vuxen kvinna, eller som kvinna generellt. Om man identifierar sig som det. Ska inte bara känna sig bekväm med. Utan även hitta en styrka i sin kvinnlighet. Och femininitet.
Mm.
För vi kvinnor får ju en väldigt tidig ålder lära oss att vår femininitet är enbart till för någon annans gunst och tillfredsställelse. Mm. Och om man liksom använder sig av sin femininitet och liksom visar den sidan blir man genast bedömd som ett våp eller offer. Att det finns ingenting där mittemellan. Men det finns ju faktiskt en person där mittemellan som kan få känna sig stärkt av att känna att man liksom har sin femininitet och den är till för en egens gunst och tillfredsställelse och kan känna sig liksom att man använder sina powers hela vägen ut i de rödmålade nageltopparna.
Mm. Kan du beskriva hur du ser ut precis just nu?
Jag har en grön pencil dress på mig. Och pencil dress är en tight klänning kan man säga. Den går nedanför knäna. Visar formerna kan man väl säga.
Ja, det kan man säga.
Ja, men ändå ganska. Eller jag är hel och ren. klackskor. Jag har strumpor med söm på mig. För att under det så har jag alltid strumpebandshållare. För att det får mig att känna mig väldigt stärkt och kraftfull i min egen kropp och själ och personlighet.
Mm. Mm. Och ditt hår, är det 50-tal eller 40-tal? Vad är det för någon?
Ja, nu är det här lite gårdagens frisyr faktiskt.
Ja.
Men jag försöker väl kalla det här någon slags min franska look.
Ja, lite just sådär, det kan man säga.
Kanske Piaf eller Marlene Dietrich.
Ja, just det. Och så frisyr. Tigerbrillor.
Cat eye glasögon med leopardmönster. Mm. Man kan aldrig få för mycket med leopard.
Nej, jätte, jättefint. Men den här Mrs. Murphy, hon föddes ju då för många år sedan, va?
Mm.
När var det? Det var
mitt i en kris. Jag hade i stort sett blivit lämnad av min för detta sambo då, den där personen jag någonsin har litat på.
Mm.
Det här var mitt i en bröllopsprocess. Som han också hade talat, walk out that door.
Mm.
Ett halvår senare så hade jag, eller vi hade egentligen tillsammans hyrt ett torp. Som vi skulle haft varit på den sommaren. Men jag var ju då själv då så jag hyrde det själv.
Mm.
Och det här var en sommar med dekadens kan man säga. Jag hade liksom inte. Jag kunde inte ta till mig fortfarande vad som hade hänt. Jag hade inga verktyg att ta mig ur den här depressionen. Fick inga svar av den här mannen.
Så han bara gick?
Han bokstavligt talat. Så jag kom hem från jobbet en dag. 9/11 och alla dagar.
Mm. Mm.
Så jag vet att jag gick till jobbet den morgonen. Och tänkte verkligen så här. Gud, vilken skit som kommer hända idag. För att det var några år effter Anna
Lind-grejen.
Så tänkte jag, gud det här datumet, just det. Så kommer jag hem från jobbet och blir dumpad rakt av och han gick ut genom det.
Hur länge hade ni känt varandra?
Vi hade väl varit ett par i ungefär 8-9 år, något sånt där.
Var du helt oförberedd?
Helt oförberedd. Vi hade då varit förlovade i 2 års tid. Hade precis några dagar innan firat 2 år i förlovnings dag och planerade bröllopet. Vi hade hela den sommaren åkt runt, tittat på kyrkor och liksom, ja, planerat för hur vi skulle liksom gifta oss. Och det här kom som en total blixt från klar himmel. Och då kanske man tänker att så här, det borde man ju ha sett. Eller hon ville säkert inte inse tecknen. Men nej, jag gjorde faktiskt inte det. Och jag är inte en blåögd, naiv dam.
Nej, verkligen inte.
Så att sen flera år senare så har jag ju lärt mig. Och dels var det två parallella historier som uppdagades. Men när jag väl fick alla fakta, det var ungefär 5 år senare. Då kunde jag ju faktiskt se att den här mannen nog hade diverse psykiska störningar åt psykopathållet för en vanlig, om man får säga så, svennebanan-kille som vill bara ha lite kul vid sidan om kan inte hålla så många historier, så många kvinnor i schack samtidigt utan att man liksom märker det.
Det var så det var.
Det här var liksom high-end game.
Det var många kvinnor på samma. Ja. Men vilken lyckodag kan man ju säga då efteråt. För det har varit ett helvete att ha suttit med den här mannen.
Det brukar jag säga att det var absolut värsta jag varit med om. Fast samtidigt det bästa jag var med om. För jag skulle inte sitta här med dig till exempel. Nej. Om det inte hade hänt.
Och där någonstans klev Mrs. Murphy. Hur fick hon det här namnet? Eller kom hon med det?
Alltså det var ju den här sommaren på torpet då. När jag inte riktigt visste hur jag skulle ta mig vidare ur det här. Och jag var full en hel sommar. För jag kunde inte hantera. Jag visste liksom inte. Jag hade inga verktyg att gå vidare ur det här. Och jag tänkte att nej. Nu går det åt helskotta. Och då kan du göra det med dekadens. Och jag hade väl innan det här varit en klassisk. Ja, men duktig flicka. Och liksom bara enkel jeans och t-shirt tjej. Inte gjort speciellt mycket väsen av mig. Något håll så. Men då när jag kände att nej. Nu kommer avgrunden här. Nu är det kanske slut på det hela. Då tänkte jag att ja, men då kan jag väl vara en heartbroken diva i sekelskiftets Paris. Få uppleva den biten om det liksom... Så att jag klädde ju ut mig kan man säga på det här torpet. Och sprang runt i svanduns tofflor och negligéer och florhattar. För grejen till här hör ju att det nämligen så att jag hyrde det här torpet av kungen. Så jag hade liksom kungens kossor precis tvärs över grusvägen. Och jag tänkte det att ska man vara full en hel sommar med kungens kossor så kan man ju inte dricka folköl, då måste man dricka champagne.
Där började det då.
Där började det, precis. Det var det som kom att så här, ska det gå fanders nu, då får det vara på ett dekadent sätt.
Med snitt så stil.
Ja, så jag drack champagne eller kava, jag hade inte råd med något annat. Med kungens kossor en hel sommar, lyssnade på Piaf under de kulörta lyktorna.
Hade du några människor där som hälsade på dig?
Nej.
Några som visste om där, fick du någon hjälp, om man säger kompisar?
Jag skämdes ju fruktansvärt mycket. Så jag sköt ju folk iväg. Sköt undan folk. För det var en väldigt, för mig var det en väldigt skam. Att en person som då har sagt att så här, ja, jag vill leva mitt liv med dig. Och så bara, nej förresten. Jag ångrar mig. Så, och i och med att jag inte fick några svar av den här personen. Så det enda jag kunde klandra för uppbrottet var ju mig själv. Att det måste vara mig det är fel på. Att den här människan väljer att vara själv. Leva sitt liv själv än att var med mig, jag måste ju vara fruktansvärd som person. Vilket gjorde att jag, det tog 3 veckor innan jag ens berättade för min mamma att vad som hade hänt. För jag kunde liksom inte, jag kunde inte ens prata om det. Och ännu färre då vänner som...
Helt chockade.
Ja, som, så det var väldigt få som visste vad som försgick.
Så du var ute på torpet i Svandun och champagne med kossorna. Och när kom hon?
Grejen var att jag höll ju på så här en hel sommar. Och drev ju liksom längre och längre. Jag började använda pärlhalsband när jag klippte gräset. Och liksom började med frisyrer och så här läppstift. Och det var ju en test för mig. Av att ha varit en sån klassisk duktig flicka. Lite jante. Så här, hur långt kan jag dra det här? Det är bara min egen lilla liksom bubbla. Men någonstans i det här så vet jag att jag liksom tittar på mig själv i spegeln. Och alla här tingeltangel, för det var ju massa tingeltangel, det var ju fysiska ting som de skulle säga. Men gud vad hon har spökat ut sig. Plötsligt så kände jag att så här, nej men vänta nu. Jag tycker hon faktiskt är ganska fin, hon som jag ser i spegeln. Och då hade jag ju liksom varit där själv i 2 månader och det fanns ju så många andra inblandade. Och ja, det är tingeltangel, men så här, vem säger att det är inte okej? Okay? Eller varför får man inte ha det på sig? Och... jag sprang runt där i de här svanutdofflorna och negligéerna. Och det var ju inte för att jag skulle liksom vara sexy och ragga upp bonden i hagen bredvid. Utan det var ju bara för min egen skull. Mm. Och att det då faktiskt, när jag en gång skulle fick, ska man säga, skala av alla lager av att tillfredsställa någon annan. Att vara duktig för någon annan eller fin för någon annan eller whatever. När det bara handlade om mig. Och när jag var så otroligt knäckt att jag själv försökte driva mig själv över kanten. Så var det den lilla diamanten som fanns kvar längst inne, kan man säga. När allt annat var bara förstört. Och där och då så kände jag, men gud, men vem är det som säger att man inte får vara så här? Eller varför är det dåligt? Eller varför får man liksom inte tycka om sin egen spegelbild? Varför är man då liksom mallig eller fåfäng? Alla de där tankarna kom. Mm. Men vem är det som säger det här liksom? Och vem har den människan eller inställningen ett sånt ok över mig, hur jag lever mitt liv? Så där och då, det var liksom, jag kommer verkligen ihåg, jag stod där med spegelbild och hade ett läppstift i handen, ett rött läppstift. För att jag kunde absolut inte ha läppstift tidigare. Det kändes som en julgran. Jag tyckte det var så, ah, kladdigt funkar inte.
Alltså
så.
Ditt förra liv.
Ja, precis.
Hur såg du ut då då?
Helt vanlig jeans och t-shirt, tjej med hästsvans och lugg liksom.
Mm. Vad jobbade du med då?
Jag är formgivare, så jag har alltid jobbat liksom med den typen. Men jag jobbade på reklambyrå och jobbade på olika trendinstitut. Men inte liksom...
Plain
Jane from Ohio, som man brukar säga.
Ja, verkligen. Mm. Och när du tittar i spegeln och ser, men där är hon ju.
Mm.
Hur började du den här Mrs... Du heter ju Malin Elin, kan vi säga från början.
Ja.
Mrs. Murphy. Och du är ju samma person, såklart.
Ja.
Vad gjorde du av den här upptäckten? Där är hon ju.
Ja, kvinnan det jag gjorde i mitt liv. Var att jag... Precis, kvinnan i mitt liv. Mm. Att jag började liksom... Jag fortsatte... Ta till med de här sakerna och började i mitt huvud ändra inställningen från att jag klär ut mig till att jag klär upp mig.
Mm.
Det här är mina kläder, det här är liksom inte utklädningskläder eller så. Så att när jag kom tillbaka till stan då den hösten, vilket jag liksom inte visste om jag ens skulle klara av, så tog jag till ett mer, ska man säga, hanterbart situation. Jag började liksom, jag gick inte runt i Svanhus tofflor på här på Södermalm. Men jag klädde mig, började gå i högklackade skor, började liksom... Ja, men det är det här med strumpebandshållare och korsetter och frisyrer. Jag började integrera det i mitt vardagsliv.
Mm.
Jag var ju fortfarande helt knäckt. Men det var det som liksom hjälpte mig att hålla mig ovanför vattenytan. Mm. Och det var fortfarande ingen man i mitt liv. Så jag klädde inte upp mig för att liksom ragga någon. Den enda som såg mitt underställ av liksom korsetter och strumpebandshållare, det var min katt. Mm. Som dessutom är gay. Så det, var liksom
det här
ingen...
var nog 2006.
Precis, det här hände 2006. Ja. Så att sommaren på torpet var 2007. Ja. Och sen därifrån kom det liksom.
Ja.
Och i den här vevan så var jag formgivare. Jag hade eget företag. Gjorde brickor, skärbrädor, tapeter, kökshanddukar. Allt möjligt. Och ställde ut på sådana inköpsmässor.
Och hur var de designade då?
Det var väldigt klassiska moramönster och kurbitsmönster, för jag är från Dalarna.
Mm. Mm.
Så det var det arvet jag hade liksom med mig. Jag ville lyfta upp de gamla mönstren och sätta dem i nytida perspektiv och produkter. Men det som hände var, när Mrs. Murphy blev något mer, var att journalisterna som kom på de här mässorna, de började som fråga, men varför ser du ut som du gör? Varför har du det där på? Det här var lite innan Mad Men-stilen. Mm. Och jag bara, men skit i det. Skriv om min skärbräda här nu. Liksom, det var ju det här är det jag gör. Men det var ett väldigt tjat om vem jag var och vad jag gjorde. Och då var det fortfarande... Det här har inte varit någon plan för mig att jag skulle liksom turn this into business, om man säger så. Men det liksom... Hela tiden så märkte jag att folk var intresserade och ville ha och ville veta. Så först var det en period
av... De var lika intresserade av dig som du själv var.
Ja, jag lite så. Jag. Ja, Och så, men varför ser det ut så här? Ja. Vad har du gjort? Och sen när jag började berätta den här storyn liksom, så tyckte folk att det var intressant. Och det var en hel del presssväng. Så gick det något år till. Och sen så kom det liksom då vanliga människor så att säga i kölvattnet av det som liksom... Men du måste lära mig. Och jag har fått så... Varenda gång det var... Min story var i tidningarna, så fick jag massa mejl av kvinnor som bara, gud vad du inspirerat mig, nu orkar jag göra det här. Och jag måste lära mig mer av dig. Har du en bok? Kan jag köpa det här? Kan jag gå en kurs? Och då hade jag, nej men jag designar skärbrädor.
Just det, i kurbitsmotiv liksom. Ja. Kom igen.
Ja. Så det kändes mer som att det liksom till slut stod någon och knackade på axeln och bara, men hallå, förstår du inte? det är det här du ska göra. Liksom. Du ska jobba med att inspirera eller hjälpa, eller hur man ska se på det, andra kvinnor. Och där är jag idag. Och,
hjälpa andra kvinnor och vadå? Hitta kvinnligheten.
Att hitta kvinnligheten och framförallt hitta sina powers. Alltså att bli bekväma i sin kropp. För om jag återigen säger att jag nämner mig att jag jobbar lite mer till vuxna kvinnor. Mitt i livet, man har kanske fått sina barn, man har kanske gjort diverse sina, liksom, uppgifter. Och så tänker man, vem är jag nu då? Liksom, vem ska jag klä upp mig för? Jag har liksom fått min man på kroken eller whatever. Plus man har mycket ok att nej, men inte kan väl jag ha läppstift på mig en tisdag. Och den här typiska att jag, nu har hon klackat på sig, vad ska hon göra nu då? Ska hon ligga med chefen eller ska hon snå min man? Eller, alltså, det är så mycket i det här som förminskar oss så otroligt mycket. Och att vi liksom kvinnor också har lärt oss någonstans att, det är ju ett historiskt perspektiv såklart, men att vi har på något vis fått lov att klä ut oss till män för att bli tagna på allvar. För återigen, för är vi kvinnor så är vi våp eller offer, vi har liksom identitet.
Madonna eller Gona.
Exakt, och att då säga, nej men jag vill ju då klä ut mig, eller jag vill vara kvinna och bli tagen på allvar. Jag vill inte bara låtsas vara man och bli tagen på allvar, för då vinner ju männen, för de är riktiga män om man nu ska se det så. Så det är där jag vill hitta, att en kvinna ska kunna liksom vara powerful i sin kvinnlighet och att det inte ens ska frågasättas, ärligt talat. För att man gör det för sin egen skull, för det man möter i spegelbilden och de kemiska reaktioner som sen händer i kroppen av att faktiskt tycka om det man ser i spegeln.
Vad får du när du gör dina kurser? Jag gör ju kurser för kvinnor att gå på höga klackar. Mm. Vad händer med kvinnorna som kommer in där från sina platta skor upp på klackarna?
Det är en otrolig upplevelse att få vara med om det här. För jag kan säga så här, jag vill inte var inte en people person tidigare. Jag var väldigt så här, jobbade med datorn, inte så mycket människor att göra. Nu gjorde jag den här kursen, Mrs. Murphy's School of High Heels, som är en 2 timmars kurs i how to sass that ass. Mm. Bokstavligt talat, för man måste vicka på rumpan, vilket vi skandinaver inte gör. Och den här kursen är ju upplagd som ett, alltså det är ett träningspass för att hitta rent fysiskt i kroppen vilka muskler det är man använder och hur man ska röra sig. Men som jag brukar säga, att 50% av att gå i klackar sitter i huvudet. Resten är liksom såklart kroppsliga tekniker. För är du inte bekväm med att synas, för du blir ju längre, vickar på rumpan, det hörs när du kommer. Är du inte bekväm med att synas, så spelar det ingen roll hur bra teknik du har. Och det är det som är så intressant, att även den här då är 2 timmars träningsklass kan man säga, så händer det väldigt, väldigt, väldigt mycket hos de här damerna. Och det var liksom inte, kursen var inte upplagd så från början, men nu har jag liksom märkt att det har blivit någon slags här personlig utvecklingskurs förklädd i en träningskurs. För att det liksom blir, jag får så mycket mail efteråt från damer som bara, nu har jag liksom hittat min grej, jag vågar lämna det här dåliga förhållandet, jag vågar göra de här sakerna jag skulle gjort det för 30 år sedan. Att det är så otrolig befrielse att få sträcka på sig, vara kvinna och ta den platsen utan att liksom så här på något vis, att inte förknippat med att nu ska jag vara sexig och rocka den här mannen, nu ska jag bara, nej, bara vara kvinna för din egen skull. Vad det händer när mottagaren går inåt, när vi respekterar oss själva och mottagaren går inåt. Det händer så otroligt
praktisk
mycket i kroppen.
Praktisk psykologi kan man säga.
Ja, det kanske är det som är ordet. Bra, det satte ordet på det. Jag har inte haft något etikett på det.
Men det låter så att man hittar sig själv på något sätt och sen så sträcker man på sig och
tar och rent sin plats. Fysiska som händer när vi sträcker på oss, alltså att vi får liksom endorfiner och vi blir mindre stresståliga och allt de där bitarna. Det händer ju med kroppen också liksom. Så att det är faktiskt, det är lite av halleluja feeling varenda gång. Det blir lika rörd.
När hade du din första Mrs. Murphy?
Det var alltså precis 2 år sedan. Mm. Jag har dem i egen regi en gång i månaden. Mm. Och sen så gör jag väldigt mycket företagsevent, möhippor, tjejkvällar. Det kan vara restauranger som vill att sina servitriser ska gå, alltså kurser. Så nu gör jag en kurs nästan i veckan. Mm. Av olika,
du lever liksom på det här nu?
Ja, och mina andra kurser.
Skärbredarna då?
Nej, inte så många kvar.
Det är inte det?
Nej. Och det kan jag säga så här, det var ju min dröm att bli formgivare var ju väldigt, väldigt starkt sen jag var liten. Och gått till skolan och alltihopa. Men sen så gjorde jag faktiskt Svenska kyrkans nya bibel här för några år sedan. Mm. Formgav den och vann en massa priser. Och då kände jag att så här, men nu slutar jag nog på topp. Och nu har jag bevisat för mig själv att jag är bra på det här och kan...
Men du har formgivit dig själv nu på ett briljant sätt.
Ja,
Det var det som kanske var grejen då.
Precis, det kom liksom, det kom ihop där till slut. Mm.
Vilken otroligt häftig historia. Men vad har hänt med själva dig under den här resan? För nu har vi bara pratat ganska så snabbt om framgången. Eller om man nu ska, ja det kan man säga, framgången, stoltheten, det vackra, det fina. Mm. Alltihopa det här. Mm. I've got power, woman power. Mm. Men vad har hänt med dig på vägen?
Ja, vem är Malin i alltihopa där? Det är en intressant fråga.
Ja.
Och det är ju någonting som har tagit en process för mig att nu börja se eller förstå vad som är skillnaden och vad som är vad. Mm. Eftersom det har varit så otroligt sammanflätat. Mm. Och det kan jag väl säga att nu när jag faktiskt har kurser, nu är det lättare för mig att skilja på de två. Mm. För då finns det väldigt, nu typ jobbar jag. Mm. I bring the circus. Det är glitter och glamour. Cirkusapan är här och liksom jobbar. Mm. Och sen kan jag liksom, aha, nu jobbar jag inte. Så. Mm. När det liksom var mer ett flytande, lite sådär, inget tydligt när det var på, när det var av, så var det ganska mycket same, same. Mm. Liksom. Men jag lever ju som jag lär. Mm. Det gör jag absolut. Jag,
och hur lever du då då?
Framförallt så I burn that fucking mysbralla varje fredag när det är dags för fredagsmyset. Ja. Nej, men så jag sitter och äter mina ostkrokar i negligéer och liksom så fortfarande. För att det får mig att känna mig bättre. I feel fucking freaking fabulous.
Även om det är jätteroligt.
Ja, men även om det är fredagsmys hemma i soffan och jag är själv. Så ja, jag har mina fina negligéer på mig. Så kanske jag har raggsocker på mig under för att hålla värmen. Mm. Men liksom, och jag dricker min morgonjuice ur mina champagneglas. Mm. Och jag kan ha lösögonfransar en vanlig tisdag. För att ja, det, men det tyckte jag var lite fint. Det var lite piggare på det.
Mm. Så att jag, det är verkligen glamour mitt i vardagen. Mm. Och det är ju mitt i vardagen det händer. Att spara allting till helgen. Eller till semestern. Det är alldeles för få tillfällen. Det ska vara glitter och glamour.
Grejen att vi svenskar, eller kanske fler, vi har någon slags omvänd 5-2-diet på livet. Mm. Att det liksom är 5 dagar av total slit och släp och misär. Och sen är det 2 dagar då, helgen eller på semestern, det är då det får hända. Och att vi hela tiden liksom behöver en så här anledning för att få ha roligt. Eller en anledning för att fira. Eller en anledning för att få klä upp sig. Liksom att det måste vara, finns något yttre. Men istället för bara, men livet i sig är ju en anledning. En ganska rolig anekdot, för jag var hemma i Dalarna hos min mormor i somras. Och min mormor är 80 år gammal. En liten köttbulle på 2 tändstickor. Som har rullator. Och så skulle jag hjälpa henne gå och handla mat. Och så kom hon ut med sin rullator. Och så tittade hon på mig. Och så sa hon, men herregud Kulla, ska du ha högklackat på dig på gågatan? Och tyckte hon alltså inte att en tisdag i juli...
Det var inte det.
Men varför skulle du... Skulle du inte anledning nog att ha klackat? Jag bara, men vadå? Det passar ju fint till så här resten av mig liksom. Och det där är ganska talande för, tror jag, hur många ser på livet. Att det måste vara något speciellt att så här... Ja, vi får liksom bara dricka champagne på nyårsafton. Jag dricker champagne mest hela tiden. Mm. Och så här, ja, har man inget att fira? Nej, då kan man fira sig själv. Ja, då har man alltid någonting att fira.
Ja, är man påhittig och kreativ med glitter och glamour så hittar man varje dag en anledning. Ja. Men jag tänkte, vad tänkte du då när Mad Men kom? Alltså Mad Men som nästan ser ut, eller Mad Woman då, ser ut så här. Mm. Vad tänkte du när den serien bara seglade upp?
I love it. Då tänkte jag, nu kommer in i sofforna, nu kommer hela vägen hem i liksom stugorna. Och det som är, okay, nu det finns ju väldigt mycket att säga om den serien om man pratar ur feministiskt perspektiv.
Oh, ja.
Men hur damerna ser ut, och Joanne framförallt då, som kanske den du tänker på när du ser på mig, rödhårig, she owns it. Alltså,
100%.
Hon kan ju skrämma livet ur vem som helst. Hon är liksom hel och ren från topp till tå. Det är liksom inget, som om man får säga uttrycket, slitsbru. Alltså det finns inget liksom, utan hon bara är så jävla mycket woman power som man liksom nästan backnar. Och det är det vi behöver, att man kan liksom vara feminin och kvinnlig, men du har makt och pondus om du känner dig bekväm i det, och du gör det för din egen skull och inte för att imponera på andra.
Jag tittade på ett sommarprogram för kanske något år sedan, kom då Marie Göransson var med, och så sitter hon där och hon är ju så cool, och så säger hon, ja, som kvinnor har ju alla tider varit till för att behaga.
Precis.
Och det behöver man ändra på.
Ja.
Och det är väl det du håller, eller väl, det är det du håller på med. Mm. Vad väcker det för reaktioner hos män och hos kvinnor ute i samhället när du går på ICA och du går till systemet och du går var du nu går någonstans?
Jag får väldigt mycket komplimanger, vilket är väldigt kul, för svenskarna ofta säger inte något, varken bu eller väl liksom. Väldigt mycket komplimanger från de äldre, damer och herrar. Mm. Men det roliga är att folk säger, och vad fin du är.
Mm.
Och jag tror att det syns att jag gör det här för min egen skull. Att jag liksom inte bara, ska jag vara skitsnygg eller ska jag gå så här. Utan att jag gör det för min egen skull. Och då ser man, jag tror att det märks i hur energin är liksom runt omkring. Mm. Och då blir det just det här, men gud vad fin du är. Istället för så här, vad hon tar på sig.
Vilken hot chick.
Ja, men lite så här, som svenskarna kan vara mycket jante. Mycket, alltså de mesta komplimangerna kommer ju från kvinnor, även yngre kvinnor som är mina egen ålder, så att mycket så här, men gud vad fin du är, vilken fin hatt du har, eller vad fina skor. Men däremot, de blir livrädda.
Mm.
Det är inte helt lätt.
Vad blir de livrädda för?
Tror jag. Ja. Det finns ju många analyser på detta ämne. Det så kan jag förstå att så här, oj, det här händer jättemycket saker. Det är liksom hår och det är kurvor och det är klackar och det är mycket att ta in så. Och också då att, ja men vad försöker hon säga eller vad försöker jag göra? Och framförallt tror jag kanske liksom män i min ålder, 30-40 års ålder, heller inte vana riktigt att träffa på en kvinna som liksom på något vis uppskattar sin egen kvinnlighet. Då vet de inte så här, hur ska jag avkoda det här? Vem är du? Är det liksom, återigen horan, madonnan? Hur ska jag göra med det här? Liksom? Och sen så tror jag liksom att tyvärr att vissa män i dagsläge blandar ihop mycket feminismen och uppvaktning. Att det är liksom något som slår ut varandra. Att man kan ju absolut uppvakta en kvinna, men du signerar inte henne bara för det. Liksom. Mm. Och det kan jag förstå att det inte är helt eller lätt att veta vilket ben man ska stå på. Så här, ska jag, men jag begär att få betala notan.
Okay.
Jag är otrevlig mot dig då. Designerar dig som människa eller inte. Men nej, de två sakerna är inte samma sak. Det är inte motsatser. Liksom, så. Nej, men så att jag märker att män i min egen ålder tappar ofta hakan. Kan man bara säga att de inte riktigt vet vilket ben de ska stå på.
Vad är det för några som uppvaktar dig då, män? Vad är det som vågar sig fram?
Ja, faktiskt, om man ska vara helt konkret så är det faktiskt alltså utländska män, det vill säga amerikaner, kanske engelsmän, som kan liksom, som har lite mer så här, kan förstå och se vad det är som händer. Inte så mycket svenska män faktiskt. De är lite rädda tror jag. Så. Och det är tråkigt. Men I don't blame them. Det är så att säga, det är historia och det är liksom att de inte är så vana med den här typen av kvinnlighet och allt det där liksom. Så att till det, jag var på, om man nu får säga så här, pardon my French, jag var på en raggarfest för några veckor sedan. Och till och med de här jättestora liksom knuttarna med väst och jättestora mustascher vågade inte säga flasklock
när du kom in.
Nej, så hade jag kunnat säga något.
Varför var du där?
Jag var där med en kompis.
Du var inte där och jobbade.
Nej, jag var där som privat. Det var ju dessutom... Eller,
du såg ut så här.
Och inte ens de som kanske i vanliga fall hade kunnat liksom... säga någon liksom pik eller vad man liksom drar
det. Det blev tyst alltså.
Det blev totalt knäpptyst. Jag är inte farlig, jag vits inte. Jag försöker bara vara kvinna ända ut i fingerspetsarna.
Och vi tänker då... Kurbits Malin, om vi säger förut då, också Malin idag, Mrs. Murphy. Vad händer med dig? För du har ju varit någonstans samma människa hela tiden men använt olika potentialer av dig själv. Vad händer med dig när du får de här reaktionerna? När du bara, åh nej, hjälp. Och förut kanske inte var någon ens som såg.
Precis. Om man säger så här, under några år så var det ju väldigt förvirrande av att, om man får vara helt fräck och säga, inte få någon uppskattning eller någon reaktion. För återigen, då tolkar man ju som att jaha, nej, men jag passar inte in, jag duger inte, det är fel på mig. Nu har jag gjort det så pass länge och har fått det så pass liksom bekräftat att ja, det är inte fel på mig. Folk är oftast bara väldigt rädda eller de vågar inte säga någonting eller de blir förskräckta att det inte handlar om, det är inte en diss att de inte säger något utan det är snarare så här, oj, du var fin, men jag vet inte hur jag ska...
Hur ska jag bete mig nu?
Så att nu har jag liksom landat i att så här, okej, jag vet vad som händer. Men för några år sedan så var det ganska jobbigt och jag blev ganska osäker på att så här, nej, men det är fortfarande mig det är fel på, eller det är ingen som tycker om mig, eller det går inte och så, för att man tolkar ju människors reaktioner så.
Så det du lever på nu, det är att göra high heels, och det är det du gör?
Ja, men så att få kurser till också.
Ja, vad är det då?
Eller en kurs, framförallt en föreläsning som heter Mrs. Murphy to the Rescue, How to Feel Fucking Freaking Fabulous. Brings out the fab in you. Mm. Och det är en föreläsning på ungefär en timme. Mm. Där jag berättar ungefär min historia som jag gjorde nu. Men också då sen rent praktiskt. Okej, hur förvandlar man då den här? Hur sätter man guldkant på sig själv i sin vardag? Hur gör man? Nyckeln är att använda sig av underkläder som man själv tycker att man är väldigt snygg. Eller som det känns bra, oavsett om du ska visa dem för någon eller inte. Så jag går igenom, faktiskt rent praktiskt, vad är strumpebandshållare, vad är gördel, vad är höfthållare, vad är stockings, hur går du på toaletten i korsett, bla 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 bla, allt så. Och att säga, korsett på vintern är bra mycket varmare än långkalsonger, varför man ska ha på mamelucker i handväskan, alltså rent praktiskt.
How to dress.
How to dress, how to feel fucking freaking fabulous. Och det är ju, den åker jag runt och jag håller en egen energi, jag kan göra mycket mässor och nu senast var jag faktiskt på Dalarna och hade en
ja, jag såg det.
Gala kväll och sådär. Så
jättekul.
Det är väldigt uppskattat. Och sen så har jag även en kurs i Put on your fab face, honey. It's time to shine like that star you are. Som är en konkret hår och make-kurs som man vill liksom. Ja, men hur gör man eyeliner? Så sätter på sig lösögonfransar. Och den kursen är inte meningen att man ska bli någon slags Mrs. Murphy-kopia. Utan det är time to shine like that star you are. För att locka fram den inre gudinnan hos eleven eller deltagaren. Den kanske behöver lite liksom någon att hålla i sig på vägen. Det är lite läskigt, man vet
ja,
inte
hitta riktigt. En ny stil kanske. Ja. Det är ju jättespännande och roligt. Vad får några, om man säger då, jämställdheten, kvinnligt, manligt, feminismen, balans i livet och samhället och styrelse och hela det. Vad får du för reaktioner ifrån olika... Ser du olika reaktioner? Det är ju jättespännande.
Ja, jag.
Om jag ska... det jag tänker... För mig finns det ingen motsättning mellan att vara smart och glad och snygg. Utan det är ju samma sak.
Ja.
Man kan få ut alla sina sidor. Det är det du håller på med. Vad får du lite för reaktioner av det här?
Nu ska jag säga så här. Peppar, peppar, tar trä. Så har jag faktiskt varit rätt förskonad från kritiken och nättrollen och allt det där. Och det tror jag beror på att när man väl... ser med, jag kan förstå att när man ser personen så bara, oj herregud det är så mycket yta, den här människan är lost in space. Men när man väl antingen träffar mig eller läser en intervju eller framförallt går en kurs, då faller poletten ner. Aha, det här handlar om, inte handlar inte om mig, det handlar om eleverna, eller det handlar om att, och vilket sätt jag faktiskt försöker närma mig, att det inte handlar om att såhär... Satt på dig läppstift så blir allting jättebra. Det är inte det liksom. Men det handlar om så här, satt på dig läppstift. Du kommer tycka om din spegelbild. Vilket gör att du kommer få mer endorfiner och dopaminer. Och att det finns en story bakom. Det finns ett allvar bakom. Och det är liksom inte bara yta. Så att peppar peppar så har jag faktiskt... jag har varit hyfsat förskonad från den värsta kritiken. Hittills i alla fall.
Alltså jag har jobbat jättelänge med terapi och psykoterapi och i näringslivet. Och hela, och jag tänker så här, då är, tagit dig själv inifrån till utsidan och då blir det på riktigt.
Ja, det är väl det.
Det blir ingen fejk att jag hittar på någonting. Nej. Utan det här är den jag är och det här är det jag gör.
Ja.
Och då blir det äkta och ganska lätt att ta till sig tror jag för människor.
Ja.
Har du haft några män med då på någon av dem? Är det bara för kvinnor?
Det var nej, gud nej. Jag har haft framförallt på Rescue-föreläsningen var väldigt roligt. Den gjorde vi på en kryssning i våras. Musikkryssning. Och då var det en man som följde med in. Bara sin fru som skulle gå. Och en man i... Ja, återigen. Jag får kalla honom knuttehållet. Han hade skinnväst och var väldigt så här, cowboy boots. Och en stor öl i handen. Och då kom han fram efteråt och sa. Nej men alltså det här var det bästa jag har hört. Det här var så himla bra. För det handlar ju om att, hur man ser på livet. Liksom så. Och nu visst jag är kvinna så jag kan... på ett sätt bara meddela mina erfarenheter. Men det handlar om hur man ser på sig själv och hur man respekterar sig själv. När det kommer till high heels-kursen så har jag flera män. Både straighta och homosexuella män som vill lära sig gå i klackar. Och det är samma sak där. Det är en teknik. Och att våga ta plats. Så att absolut, det är vem som helst är liksom välkommen på det viset. Om man vill ta till sig budskapet av att... feel fucking freaking fabulous för din egen skull.
Ja, när du börjar dina kurser, hur ser det ut då? Vi kan bara få en liten så här preview.
Det är lite olika. Hur, alltså de som kommer på...
Hur ser du ut?
Hur ser jag ut? Om jag håller min high heels-kurs, då har jag en svart t-shirt som det står Mrs. Murphy School of High Heels på. Och på ryggen så står det, honey, Don't be afraid to reach for the stars. Put on your heels. Sen har jag ett par små leopard tights eller shorts. Eller ja, shorts kan man säga. Och nattstrumpbyxor och high heels. Så. Det är liksom pärlor och det är diamanter och det är liksom uppfiffat. Så. För folk behöver ha den. De vill liksom se, de vill bli inspirerade. Så.
Har man med sig sina egna skor då?
Man har med sig två par skor. Ett par som är lite lägre som man hyfsat bekväm med. Sen har man de absolut högsta man äger. Och efter de två timmarna lämnar vi garanti på att man kan sväva ner för trappor och springa i sina högsta heels. Och hittills har alla klarat av det.
För det är en teknik.
Ja, det är en teknik.
Hur hittar du den här tekniken? Jag blir jättenyfiken, för det här är så roligt.
Det är höfterna. Okay. Jag säger sass that ass. Om man går igenom lite kort så kan man säga att när vi har klackar på, skor på oss så har man en annan vinkel på foten. Vilket gör att det är en annan rörelse i kroppen som ska liksom ta vägen någonstans. Tar den inte vägen till höften. Vi skandinaver är ju rätt stela i kroppsspråket och vi ska inte ta så mycket plats. Då blir det liksom den här ankgången.
Nu visar Mrs. Murphy ankgången och det ser inte ni, men ni hör det.
Då studsar man och går med knäna. Så. Det ska man inte göra. Däremot om man då låter den här rörelsen ta vägen till höften.
Då svajar man fram. Det
precis, viktigt. Då sassar man fram och det är inte lika hård belastning på knän och anklar. För grejen är så här, jag brukar få frågan, men vadå, måste man lära sig gå i klackar? Ja, om man gillar high heels, om man tycker det är fint, då behöver man lära sig att göra det på rätt sätt. För annars är det skadligt, absolut, för både rygg och knän och alltihopa. Däremot lär man sig göra det på rätt sätt, då finns det en hel del, både fysiska och psykiska hälsofördelar med det här. Förutom att den jobbar mycket med att ta plats och ses och alltihopa. Så är det faktiskt så här, vetenskapligt bevisat, att en klack på 7 cm och över, vilket inte är jättemycket, är den i särklass bästa bäckenbottenmuskulaturträningen ever.
Två flugor i en smäll.
Glöm gaishakulor, glöm knipövningar, put down them heels.
Och du får det gratis.
Yes, så att lära sig att klacka kan alltså motverka inkontinens. Bättre sexlivet och man får ett väldigt endorfinpåslag att man vickar på höften.
Och rörligheten.
Rörligheten.
Spännande.
Så att det är en win-win-win situation som inte talas så högt om.
Nej, och där, nu har vi kommit in och vi ser dig. Och vad börjar man med då?
Vi börjar alltid med en föreläsning som är ungefär 20 minuter, en halvtimme. Där jag går igenom sådana här saker. Så, går även igenom klack- och skohistoria. Som att väldigt få vet om att högklackade skor är någonting, ett fortskaffningsfordon skapat av män för män. Alltså, så att det är ett manligt sko. De första dokumenterade bevisen finns på 800-talet på persiska soldater. Sen var det slaktan i gamla Egypten. Under 1800-talet var det en väldig statussymbol bland män. Då hade man en känga med en klack på så var man uppenbarligen inte ute på åken och jobbade. Och var man då en person av status i samhället sades att man var en well-healed person. Så det är liksom män, fram till så sent som 1947 när Dior skapade sin The New Look, som man gjorde sin första stilettklack. Och därifrån kan man väl säga att det blev ett kvinnligt fortskaffningsfordon. Och för mig, så här, man säger mer eller mindre de senaste 100 åren då, så har vi då tagit det här klassiska manliga plagget och gjort till någonting, eller erövrat. Gjort något som vi numera behärskar och inte männen. Och för mig, det är inte så mycket offermentalitet. Det är mer woman power i det. Så att, you have to get your records and your history straight.
Precis, vet vad du pratar om. Och där tränar man på. Och sen tänker jag så här, hur har du lärt dig det här?
Jag har ju bara gått.
Du har bara tränat.
Jag har bara gått och gått och gått. Och framförallt gjort mina misstag, om man säger så. Det största misstaget som alla ja, men jag går inte, jag får sånt i fötterna. De flesta köper för nya skor. Och sen så ska man då gå ut på fest eller på dans eller alltihopa. Jag brukar säga så här. Om du skulle springa ett maraton. Skulle du köpa nya jumpadojor samma morgon?
Nej.
Man måste gå in skorna. Så det pratar vi jättemycket om. Hur man gör det här. Sen är det väldigt mycket muskulär träning. Att du måste träna upp fötterna, anklarna, bena. För att du klarar av belastningen. Så man får liksom tänka på att det ligger lite jobb bakom och inte bara säga, nej, jag fick inte fötterna, går inte.
Hur lång tid tar det att träna upp anklar och fötter och ben och hela det där?
Nej, alltså det blir påstått för hur effektiv man är. Men ja, det bra, bra är att när det kommer till att gå in skorna, Det räcker ju med att foten är i skon för att få skon att formas efter foten. Mm. Vilket gör att man kan sätta på sig sina snygga high heels. Så kan man ligga i soffan och äta praliner.
Mm.
Bara för att få dem att börja liksom hångla med varandra.
Mm.
Det är ett av tipsen till exempel. Så att det är sådana där grejer.
Ja, det finns massa praktiska tips för att komma upp i höjden.
Precis,
om man säger.
Precis.
Vad har du för planer framåt då?
Ja, nu har jag hållit på med det här väldigt länge. Och det finns ju väldigt efterfrågningar för folk som vill. Man har ingen bok eller någonting man kan köpa. Det finns absolut halvskrivna manus. Det finns även ett visst tv-intresse. Så vi får se, det är lite diverse...
Ska du skriva någon bok då?
Alltså jag skrev ju den här boken för typ 7 år sedan. Så att jag har ju mycket material.
Ja, ja.
Och det skulle vara fantastiskt kul om det fanns något förlag som ville samarbeta på det.
Ja, men vad tror du?
Vi kan
självklart.
The Bible According to Mrs. Murphy kommer den heta. Så får man alla tips man behöver veta i livet.
Det är ju superroligt. Så den här dagen 2006, det var egentligen din lyckodag.
Ja.
Kan du tänka tillbaka med så här, gud, jag klarar mig med livhanken i behåll och världen har öppnat
det
sig.
Det kan jag verkligen. Det är lite så här, jag tänker på, men gud, tänk hur mitt liv hade blivit annars. Och då blir jag lite rädd.
Mm. Vad tror du hade blivit då?
Och jag ska inte säga så. Men,
nu när du är över på andra sidan floden.
Ja, nu... Jag har ju diverse tankar om den här personen i fråga. Och jag är ju väldigt glad att vi inte lever ett liv tillsammans. För att det hade inte blivit så bra. På många olika plan. Så jag känner verkligen att jag kom undan med livhanken i behåll.
Ja, man kan bli liksom... Så här länge kan människor bli efterrädda.
Ja,
och
ja,
tänka,
lite så.
Herregud. Vilken lycka. Fantastiskt. Det är så roligt att vara här hos dig, tycker jag. Så jag tänker att jag ska gå på en kurs
Ja,
det ska jag verkligen göra. Tack så himla mycket för en lysande stjärnfylld fredag eftermiddag. Och lycka till, för du har 2 kurser nu, va? Jättekul.
Mm.
Och jag kommer gärna tillbaka och vi gör flera poddar. Och så kommer jag hit och går.
Härligt.
Tack för idag.
Tack själv.